så satt jag och läste tidningen, för man får ju en tidning på flyget numera. Och det var en bokrecension som jag fastnade för. Det var en släktroman. Den handlade om en familj där alla var så lyckliga. Men så visade det sig naturligtvis att lyckan var en kuliss. Det var en chimär. Typ plötsligt så blev en dotter i familjen våldtagen. Och då blev hon utstött av sin pappa och föraktad av sin mamma. Och då visade sig alltså verkligheten från sin sanna sida. Det är ju inte så ovanligt att vi möter den sortens bilder av äktenskapet. Där man beskriver så att säga det harmoniska som något orealistiskt. Och det är klart att vi har väl alla våra smärtsamma erfarenheter av vad mänsklig gemenskap kan leda till. Ändå är det ju så här att jag har i min egenskap av läkare och själavårdare mött många människor som kommit och bett om hjälp för ensamhet. Men jag har aldrig mött någon som bett om hjälp för gemenskap. Ensamhet är något som vi uppfattar som onaturligt, som vi uppfattar som problematiskt. Någonting som vi vill ha hjälp för. Och äktenskapet är trots allt värt att satsa på. När jag satte den här titeln, vem ska jag gifta mig med, så var den ju lite provocerande, därför det är ju inte säkert att du har tänkt att du ska gifta dig alls. Men jag vill gärna rekommendera äktenskapet som en intressant livsform på många sätt. Jag kommer tisdag i nästa vecka att fira 36-årsdag med min hustru. Och äktenskapet innebär många intressanta dimensioner. Man får lära sig vänskapens konst. Och det är ju en vänskap som man liksom inte har någon reservutgång ut ur. Utan en vänskap som man, där man får ta konsekvenserna av sina beslut och handlingar. Men där också den andra saknar reservutgång. Vi har ju lovat att leva tillsammans. Och på det sättet att vi får lära oss vänskapens konst. Vi får också lära oss att hitta varandra sexuellt. För det är ju inte givet att man gör vid första försöket och inte ens i andra. Det kan ta många år innan man är så fri och öppen att det liksom bara är lek och bara är glädje. Så får man någon att dela glada minnen med. Någon att dela framtiden med. För 5 år sedan var jag reseledare i en liten resegrupp. Vi åkte runt i Israel. Och där fanns ett par i, ja, någonstans mellan 65 och 70. Man och hustru. Och de hade jag känt sedan 10 år tillbaka. Då var han affärsföreståndaren av en stor sån här dagligvaruaffär. Och hon var sjukvårdslärare för blivande sköterskor. 2 människor då i sin kraftsdagar. Nu hade hon blivit sjuk redan när vi var där nere. Hon hade fått någon sorts neurologisk sjukdom, jag tror inte det var Parkinson, men hon hade svårt att röra sig. Och det var gott att se hur han hjälpte henne. Och de kunde åka runt och vara med på hela resan, och jag tror det betydde mycket för henne. Sen hade vi en återträff. Det är väl ett år sedan eller någonting sånt. Och då var hon väldigt dålig. Han var tvungen att mata henne, men de var med i alla fall. Och att se hans kärlek till henne när han hjälpte henne också med det enklaste i det dagliga livet. Att ha det som en framtid. Sen fick vi höra några månader senare att de hade dött och att han sörjde henne. Och det måste ju vara en förmån att ha någon som skulle sörja en om man dog. I bästa fall får man ju barn tillsammans. Att följa dem genom livet och i synnerhet att ta emot barnbarnen, det är fantastiskt roligt. Jag har hört många säga att det är livets efterrätt att få barnbarn, men jag vet inte, jag tycker nästan det är huvudrätten. Därför det är allt nöje och inget ansvar. Man behöver inte tänka på vad de ska säga till sin terapeut när de blir vuxna. Det brukar ju sägas att förr i tiden så sparade man till sin dotters hemgift. Numera sparar man till sina barns terapeuter. Att ha någon som lever en så nära att man kan tala om allt, också det man skäms för, det är en fantastisk styrka. Det är ju inte varje äktenskap det är så i, men de gånger som det kan fungera så är det ju en tillgång i livet. Överhuvudtaget detta att inte vara utbytbar, det är ju någonting som vi djupt längtar efter allesammans. Att ha en plats som bara tillhör mig. Det är ju så här att vi behöver varandra för att förstå vem vi själva är. Du kan bara se dig själv inifrån. Och det är i och för sig ett intressant vittnesbörd. Men vi behöver också ett vittnesbörd utifrån. Och till en tid ger ju våra föräldrar i vittnesbördet. Sen tar kanske kompisar vid. Lärarna får kanske en chans någon gång ibland. Men när man väl kliver ut i vuxenlivet på allvar, så står man ju där plötsligt utan någon spegel. Och då är ju återigen äktenskapet en fantastisk uppfinning. Därför att den ger hela tiden den, förhoppningsvis den spegling man behöver för att fortsätta att mogna. Utan spegling mognar vi inte. Om vi isolerar oss helt eller om vi liksom bara flyter omkring och aldrig tar in något, ska vi säga, allvarligare vittnesbörd om oss själva, så stannar vi i växten. Att vara gift är att lära sig ta emot kärlek. Och det är något jag vill trycka lite grann på, därför att vi tror ofta så här att kärlek är någonting som är svårt att ge men lätt att ta emot. Men jag tror att det på ett sätt är precis tvärtom. Har man kärlek så är den väldigt lätt att ge. Svårt är det om man inte har någon kärlek att älska den som man avskyr. Men har man kärlek så är den lätt att ge. Men den kan ofta vara svår att ta emot. Du kan väl inte mena mig? Ja, men då känner du inte mig. Då vet du nog egentligen inte riktigt vem jag är. Du kanske skulle gå till ögonläkaren. Det måste vara något fel på dig. Det är ofta en känsla som vi får när någon vill ge oss kärlek. Hjälp, detta förtjänar inte jag. Nej, det gör du inte. Men att ta emot en kärlek som man inte har köpt, som man inte har, så att säga, på ett ytligt plan förtjänat, det är ju en konst att lära sig att ta emot det. Att ta emot den uppmuntran så att den verkligen för den vidare. Och inte bara tänka att ja, det säger du bara. Eller vad är du ute efter nu? Äktenskapets viktigaste kroppsdel, det är öronen. Vi har inte mer gemenskap än vi lyssnar in. Att leva i ett livslångt förhållande, det är att lära sig lyssna och lära sig förstå. Och det är ju inte alltid givet att man förstår bara för att man tror att man gör det. Det är ju inte så vanligt när man sitter som själavårdare eller läkare att det kommer äkta par som har svårt att leva tillsammans. Och om de då kommer bägge två till ett första samtal, så är det väl ganska vanligt att de sätter sig till exempel i soffan och så tittar de på varann och så säger den ene: börjar du? Nej, säger den andra, börjar du? Och så går bollen fram och tillbaka några gånger, så börjar den ene. Nej, så är det inte alls, säger då plötsligt den andra. Jo då, och så är grejlet igång. Och då kan man sitta där på första parkett liksom och höra hur de byter repliker med varandra. Repliker som den andra inte tar emot. Inte kan ta emot kanske. Eller inte vill ta emot. Och det man då måste göra för att hjälpa dessa båda människor, det är att hjälpa dem att lyssna till varandra. Därför att först när jag kan återge min hustrus besked till mig med egna ord så att hon känner igen det, då har jag förstått hennes budskap. Och det brukar jag säga ibland till äkta makar som behöver lära sig lyssna till varandra. Nu låter du din hustru tala till punkt. Och när hon har gjort det, så ska du återberätta för henne vad det var hon sa till dig. Det är påfallande svårt om man inte är överens. Och vi har alla ett behov av att lära oss att lyssna. Lyssna så att vi kan återge med egna ord vad den andra har sagt. Det är naturligtvis bara i konfliktsituationer som det behovet uppstår med sån påträngande nödvändighet. Men det är ju ändå ofta så att det märks i den dagliga gemenskapen om det man säger når fram eller inte. En annan sak som man lär sig i ett äktenskap är att vänta. Och det är ju väldigt viktigt att vi kan vänta ut varandra. Därför att om vi inte kan vänta på varann så börjar vi tvinga varann. Och det där är ju allra viktigast i det sexuella samlivet. Att kunna vänta på varann. Därför att om vi inte väntar på varandra är, så börjar vi kränka varandra istället. Och det finns ju tider i en människas liv då man kanske inte är upplagd för det sexuella samlivet. En depression till exempel. Du har en svår motgång på jobbet och du känner dig trött och missmodig och nedstämd. Då är kanske inte sex det du längtar mest av allt efter. Så skönt då om din partner kan vänta. Och säga, ja visst, vi väntar tills du vill. Därför att om vi börjar övertala varandra att du kan väl komma med här ändå och du behöver ju inte känna någonting utan det räcker med att jag känner någonting, så börjar vi tvinga varann och kränka varann. Och varje gång vi gör det så tär vi ju lite grann på vår gemenskap. Och risken finns ju alltid att vi till sist har gnagt så mycket på den att någonting går isär. Vi får lära oss att ge varandra frihet i ett äktenskap. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Och frågan är ju, vad är det för frihet vi ger varann? Egentligen är det ju en frihet som vi hoppas eller som vi har lovat varandra att inte utnyttja. Jag menar, min hustru, hon är van vid att jag reser hemifrån på veckändar och helger ut så här för att hålla föredrag eller på annat sätt. Jag har fått den friheten av henne och jag missbrukar den inte. Hon är ju samtidigt fri hemma. Hon skulle kunna ha 10 älskare om hon ville. Men jag litar på att hon inte har det. Den friheten måste vi ge varandra. För börjar vi att, så att säga, beskära friheten för varann, så gör vi också äktenskapet omöjligt. Och här kommer ju frågan om svartsjuka in. För den plågar oss ju när vi drabbas av rädslan för att bli övergivna. Och rädslan för att bli övergiven eller rädslan för att bli ensam är ju något av det djupaste som vi kan känna när det gäller rädsla. När var tar sin så tar jag min och så blir putt utan. Haha, fy skam, fy skam. För ingen vill ha dig. Det är ju sånt där som vi sjunger när vi dansar runt gran och midsommarstång och sånt här. Och det är ju en förfärlig sång egentligen. Därför att den spelar ju just på det här som är vår djupaste rädsla. Tänk om alla tar varsin och går åt varsitt håll och så står jag här ensam kvar. Och den rädslan kan man ju ibland ta med sig in i ett äktenskap. Så att man börja sätta handbojor på sin hustru eller sin make. Och det är ju också ett sätt att förstöra gemenskap. Gemenskapen bygger på frihet. Men samtidigt bygger ju äktenskapet på att vi har lovat varandra att ta emot den friheten utan att missbruka den. Det vi lovar varandra är egentligen inte känslor. Det brukar man säga ibland, man kan inte lova känslor. Nej, det kanske man inte kan. Men man kan lova förutsättningarna för känslor. Vi kan lova varandra att inte svika varandra. Den attityd i äktenskapet som gör att det blir ett slitstarkt och hållbart förhållande, det vill jag kalla för respekt. Tänk dig att du gifter dig med en person som respekterar dig. Det är inte detsamma som att beundra. Men att bli respekterad. Eller omvänt, tänk dig att du blir gift med en person som föraktar dig, som ser ner på dig, som egentligen tycker att du är löjlig. Varför han nu gifte sig med dig eller hon, det vet jag inte, men sånt händer ibland. Och det kan bli väldigt smärtsamma tillstånd. När den ena eller båda parter i ett äktenskap föraktar den andra. Men att vårda respekten för sin partner, det är väldigt viktigt. Därför den jag respekterar, den lyssnar jag till. Skillnaden mellan att lyssna och att höra, det är ju just en fråga om respekt. När jag lyssnar så är jag ju så att säga idel öra. Jag är villig att ta in det som sägs. Men när jag bara hör på, då sitter jag där och liksom försöker filtrera ut det som passar mig. För att sedan använda det på något sätt vid ett senare tillfälle. Och det är ju så här, om vi råkar i svårigheter, om vi råkar i kris eller ja, du blir ledsen eller bedrövad kanske och du vill ha någon att prata med. Och så tänker du igenom din bekantskapskrets, vem kan jag prata med? Ja, honom kan jag inte prata med och henne kan jag absolut inte prata med. Prosit. Och den kanske föraktar mig om jag berättar hur jag har det. Men så kommer man på, jag kan gå till henne. Därför att hon kan höra om min förnedring, hon kan höra om mitt bekymmer och ändå respektera mig. Vi kan inte alltid lova kärlek till varann i betydelsen gulliga känslor. Men jag tror faktiskt att vi kan lova att respektera varann. Att värna respekten för varann. Och det är mycket vunnet med det. Väldigt mycket. Därför att de här himlastormande känslorna, de varar ju inte livet ut. Men attityden av respekt kan man både ha livet ut och faktiskt uppleva att den växer med åren. Och det är så viktigt att den får göra det. Därför att då då djupnar ju också vårt förhållande. Varje relation, i synnerhet varje någorlunda varaktig och någorlunda allvarligt menad relation, den bygger på ömsesidig trofasthet och ömsesidig tillit. Den du ska leva med måste du kunna lita på. Och själv måste du vara att lita på. Och det handlar ju inte bara om att se pålitlig ut, utan det handlar ju verkligen om att vara pålitlig. När äkta makar kommer till samtal för att deras äktenskap kärvar, så är det ju nästan alltid för att de inte längre litar på varann. Så länge vi litar på varann så kan vi också tro att den andre menar väl med det han, hon säger eller gör. Jag kommer ihåg en man som sökte hjälp för ganska många år sedan. Det var på en kristen konferens där jag var talare, och så kom han fram efter ett tal jag hade haft, och så frågade han om man kunde få en stund samtal, och det gick bra. Och så berättade han att han var på denna konferens därför att hans hustru, som han uttryckte det, behövde vila sig från honom. Hon hade kört ut honom på några dagar och han var mäkta besviken och förgrymmad över detta. Och jag visste ju först inte riktigt vad det var vi skulle prata om, därför att hon var ju inte närvarande. Man kunde inte fråga henne varför hon behövde vila sig från honom. Men då frågade jag honom så här: din hustru vill väl säga dig något? Det är väl någonting hon har försökt att säga dig? Han tänkte efter lite, sa han, ja, det är det nog. Det är det. Det finns saker som hon tjatar om gång på gång. Vet du vad hon säger då, sa jag? Nej. Och där satt jag ju då med skägget i brevlådan. Vad skulle vi göra då? Jo, jag kom på en idé. Jag sa så här: du kanske vet vad du brukar försvara dig med? Ja, sin grammofonskiva kunde han utan till. Och så fick han köra den ett par varv. Och så fick vi lyssna till vad han sa som motbud till det hans hustru brukade säga. Och då sa jag till honom så här: tror du att din hustru vill rädda ert äktenskap med det hon säger? Eller tror du att hon vill förstöra det? Jo, hon vill rädda det, sa han. Det tror jag. Då måste vi analysera vad det är hon säger. Och så gick vi igenom det, vad hon måste säga. Då satt han tyst en stund och så började gråta. Och så sa han: detta har jag försvarat mig mot i många år. Då kanske du kan ta emot det nu, sa jag. Åka hem och samarbeta med din hustru istället för att försvara dig mot henne. Han lovade att göra ett försök. Jag vet inte hur det gick. Jag har aldrig träffat honom sen. Jag tyckte det var rätt så lustigt att han bara visste vad han själv brukade säga. Aldrig vad hon sa. Men det är ju också ett uttryck för att man, så att säga, har slutat att lyssna. Där det finns respekt, där finns det också tillit. Och tillit och trofasthet hör ihop. Ibland möter man ju människor som ljuger lite för jämnan. De lägger på moms på allt vad de säger. Har de fått upp en abborre på 200 gram så kanske den väger 10 kilo när de får berätta om det. Och sådana där människor är ju ofta väldigt charmiga. De är ju roliga. Många är ju stora sällskapsmänniskor och kan underhålla ett helt gäng så att alla ligger och vrider sig av skratt. Men det går inte att vara gift med en sån. Jag har träffat faktiskt ganska många som har försökt. Men om man inte talar sanning så går det inte att leva ihop. Det vill jag lägga er om hjärtat. Om man inte talar sanning så går det inte att leva ihop. Därför det blir så olidligt om man ständigt går och undrar, är nu detta sant eller är det inte sant? Och man känner sig ofta så kränkt av att få lögner där man hade väntat ett ärligt besked. Även om det är lögner om småsaker så är det viktigt att det vi säger är sant. Det behöver inte betyda att man säger allt. Och rakt inte att man ska säga sanningar som liksom klubbar ner en. Man måste vara sann men omtänksam på samma gång. Att vi vårdar varann med sanningen istället för att döda varann med den. Men där det inte finns sanning, där kommer på något sätt det ömsesidiga förtroendet att urholkas. Och så småningom så litar man inte längre på varann. Och när man inte litar på varann så har man ingen gemenskap längre. Och det spelar sedan ingen roll om man kan ha ganska roligt ihop. Om man spelar tennis bra tillsammans eller om man kan göra underbara resor tillsammans till Bangkok och Molukkerna och vad det kan vara mer som man kan resa till och ha roligt på. Om man inte litar på varann så har man ingen gemenskap. Att vårda det ömsesidiga förtroendet, att vårda den ömsesidiga respekten, det är viktigt. Och jag tror att man kan det. Allt det som urholkar tilliten kan vi kalla för svek. Till svek räknas naturligtvis lögner. Men sveket kan ju ha så många andra dimensioner. Ja, så du ska gå ut och spela fotboll igen och här sitter jag med alla ungarna. Du sviker gänget. Därför att vi får ju lära oss att ge istället för att ta. Att ge av oss själva istället för att ta för oss. Det finns någonting i människonaturen som skapar väldigt många problem. Och det är detta att vi har så lätt för att vänja oss. Du gifter dig och ni är saliga och lyckliga. Åh, detta var toppen. Men 2 år senare, ja, nu är allt som det brukar vara. Det som var den himlastormande lyckan är plötsligt en självklarhet. Och det självklara mister sitt värde. Du vet, ingenting försvinner ur våra liv så snabbt som tacksamheten. Om jag ska vara lite personlig så kanske jag ska berätta att innan jag träffade min hustru, vi träffades på en kordans på Medicinska föreningen i Göteborg. Den gången det begav sig, 62 var det, tror jag. Ja, det var det. Men innan jag träffade henne så hade jag haft sällskap med en annan flicka. Och det slutade i en sån katastrofal krasch. Att jag var deprimerad i ett halvårs tid efteråt ungefär och tänkte att jag utsätter mig inte för detta en gång till. Jag bestämde mig mer eller mindre för att jag lever hellre ensam än jag riskerar det här. Sen hur det nu var så när jag fick lite mera distans till det så tänkte jag att jag får försöka en gång till i alla fall. Och då träffade jag henne. Och det förde med sig att när det fungerade så blev jag mycket tacksammare än jag skulle ha blivit om allt bara hade gått på räls. Och den tacksamheten har jag kvar än idag. Jag kan fortfarande se på min hustru och tycka att det var fantastiskt att jag fick möjlighet att leva ihop med dig. Vi vänjer oss vid så mycket och när vi vänjer oss så börjar sveket att ligga på lur. När den älskade övergår till att bli en självklarhet, nästan som en möbel i huset, då kan så många frestelser plötsligt slå rot igen. Och sveket kanske kommer lättare och fortare än man anar. Alltså att behålla respekten. Att behålla tacksamheten. Att se på varann verkligen som en gåva. Kunna se på sin hustru och säga det. Du har gett mig den finaste gåva som du kan ge mig, nämligen dig själv. Du har valt att låta ditt liv sammanfalla med mitt. Och det är ju en fantastisk gåva när vi tänker efter. Men ibland behövs det att man tänker efter. Därför att det är inte alltid så lätt att vara gift. Det du kan vara alldeles säker på när du går ut ur kyrkan och risgrynen haglar, det är att den människa du har vid din sida kommer du att göra illa. Och den människa som du har vid din sida kommer att göra dig illa. Det kan vi inte undvika. Det perfekta äktenskapet finns inte, vi inga änglar. Och därför så kommer det ögonblick i varje äktenskap då man måste påminna sig att denna människa som nu skapar smärta i mitt liv är den finaste gåva jag har fått. Och det är hon, han, nu också. Ibland måste man påminna sig det. Därför att annars kan man liksom tappar perspektiven. Jag tror vi ska göra så nu att vi tar den där pausen som vi talade om förut och dricker lite saft och äter en bulle eller vad det är som bjuds här ute. Så kommer vi tillbaka här om en 20 minuter, en halvtimme. Allt som har med kärlek att göra kräver mod av den som älskar. Och det är kanske ofta så att det är inte kärleken som sviker oss utan modet. Man kan ju inte fria utan att riskera att få ett nej. Och någon gång kanske man måste fria. Hellre fria än fälla, som det heter. Och när modet tryter för oss så är det ju ofta därför att man har svårt att se på sig själv med respekt. Jag nämnde ju det förut att det är ofta bra om vi kan i ett äktenskap eller i en långvarig relation kan se på varandra med respekt. Men för att man ska våga bjuda på sig själv, på sin egen kärlek, så kan man ju också behöva kunna respektera sig själv. Och det är ju inte alltid vi kan det. Om man till exempel har blivit väldigt mobbad under skolåren, då jämnåriga kompisar plötsligt bara stötte bort den, då tar det emot. Om man skulle vilja få säga till någon att jag älskar dig, jag gillar dig, jag tycker om att vara i ditt sällskap. Man kanske inte vågar det då. Man har ju blivit så bortstött och så föraktad. Och ofta är det väl så här att när modet tryter så uppskjuter vi det där som vi hade önskat att vi vågade göra. Och ju mer man uppskjuter, desto större blir tröskeln att ta sig över. Och till sist så kan man liksom fastna i en fälla. Att det har inte blivit av ännu, så att det blir väl aldrig av. Och där tror jag att vi ibland kan behöva varandra som kompisar. Någon som man kan snacka med och som kan förstå en och kan uppmuntra en och säga att jo visst, din kärlek är något fint. Därför det är all kärlek. All kärlek är något fint. Det är din kärlek också. Vi behöver få säga det till varann ibland. Och kanske också få höra varann säga det. Därför att i en kultur och i ett samhälle där så väldigt mycket går ut på konkurrens och tävlan, så blir det ju väldigt lätt så att man tycker att jag hör ju inte till det vinnande laget precis. Och då kanske det inte är någon som skulle vilja ha med mig att göra. Finns kanske ingen som skulle tycka att det var jätteroligt att just jag kom och sa, jag gillar dig. Ibland kan vi kalla det här för blyghetens problem. Och egentligen är ju blyghet något fint. Egentligen. Därför motsatsen är ju framfusighet, stöddighet, att klampa på. Den som är blyg väntar ju ofta, ibland för länge, som jag sa nyss. Men det handlar ju ändå om en sorts finkänslighet många gånger. Kanske en finkänslighet till döds när det går för långt. Och blyghet är ju ofta något som vi skäms för. Fast det egentligen är så att den blyges kärlek är ju ofta trofast när den besvaras och bejakas. Och den är ofta en fin gåva att få, om man bara vågar utgå från det själv. Den tid man har tillsammans innan man gifter sig är ju en viktig tid. Därför att det är den tiden man har att pröva om vi har chansen att klara ett äktenskap tillsammans. I Sverige är det ju så här att 51% av alla äktenskap som ingås leder till skilsmässa. Och varje skilsmässa är en katastrof, det vågar jag påstå. Jag tror inte det finns lyckliga skilsmässor. Jag har mött mängder med människor som har berättat hur det var att skiljas, och jag har inte hört någon som sa att det var komfortabelt. Utan det är ofta uppslitande. För även om man går varandra på nerverna, även om man har det svårt tillsammans, så växer man ihop i alla fall. Och när man sen ska gå åt skilda håll så är det nästan som att slita isär någonting som vuxit fast. Alltså, vi har en tid på oss då vi bestämmer oss för om vi ska fortsätta och göra allvar av vårt förhållande. Och det är väl där som den frågan kommer in: vem ska jag gifta mig med? Är det vi två eller är det inte vi två? Den frågan jobbar man ju med under tiden man går tillsammans. Och då vill jag säga så först, och som jag tycker nästan är det viktigaste av allt. Och det är detta att om man tycker att det inte fungerar när man har sällskap eller är förlovad, så är chansen väldigt liten att det ska bli ett bättre läge bara för att man gifter sig. Man kan många gånger ha den förhoppningen att nu funkar egentligen ingenting och vi går varandra på nerverna, men bara vi gifter oss och flyttar ihop så blir det säkert bra. Jag har mött ganska många människor som gift sig under den rubriken, så att säga. Och som till sin förskräckelse upptäckte att gick det dåligt före, så var det ingenting mot vad det gick efteråt. Därför att före, innan man har bestämt sig och innan man har gift sig, så skärper man sig ju. Och går det dåligt när man skärper sig, hur ska det inte gå sen när man lägger av? Detta lite enkelt uttryckt, det är klart att det är lite mer komplicerade förhållanden än så, men någonting åt det hållet i alla fall. Utan känner vi att en tveksamhet, så låt oss försöka jobba med den innan vi bestämmer oss, så att det känns liksom vilsamt när vi väl tar beslutet. Frågan blir ju då, vad ska vi gå efter? Hur upptäcker man att vi passar ihop, och hur upptäcker man att vi inte passar ihop? Det första som jag tycker att man bör tänka på, det är ju detta att när man gifter sig så får man en helt ny släkt. Man gifter sig ju inte med en person strängt taget, utan man gifter sig med en person plus dennes bakgrund. Och det är väl ofta så att svärmödrar har fått en lite speciell klang. Och då tror jag nog att det oftare är så att det är mannens mamma som är ett problem. Mödrar har svårt att släppa guldpojken ifrån sig. Och guldpojken kanske inte alltid är vuxen att säga ifrån till sin mamma så det hörs. När jag ser tillbaka på mitt eget liv och mitt eget äktenskap så måste jag med smärta konstatera att jag skyddade inte min hustru de första åren för min moders påhopp. Och det kan man sörja över efteråt och skämmas för. Men jag klarade inte av det. Och jag har fått förlåtelse för det med. Men i vilket fall, när man alltså kommer in i den familj som ens tilltänkta har vuxit upp i, så kan man ju alltid lite grann känna, hur är stämningen här? Hur behandlar man här, varandra här? Är det en rå ton eller är det en ömsint ton? Tänker man i nivåer eller är alla, så att säga, på samma nivå med varandra? Är det viktigt vad man har för titlar? Ja, det är mycket sånt här som man kan provsmaka. Därför att det är ju någonting av det som den andra tar med sig in i sitt äktenskap. Jag menar, ingen av oss är så vuxen eller så mogen eller så gedigen att man inte tar med sig sin bakgrund in i sitt äktenskap. Utan det är ju tvärtom så att den enda utbildning man har i äktenskapets svåra konst, det är ju det man har sett hos sina föräldrars mer eller mindre lyckade eller misslyckade försök på gemenskapens område. Det är ju den grundutbildning man har, på gott och ont. Och den har man en underlig förmåga att återupprepa i sitt eget liv. Jag kommer ihåg en man som sökte mig, och så berättade han så här att min hustru klagar på att jag kränker henne. Och hon har nog dessvärre rätt i det. Och jag kan liksom inte förstå varför jag gör det. Och vi kom och pratade om hans uppväxt. Och då berättade han att komma liksom på i den situationen att ja, det är ju lustigt. Min far gjorde faktiskt detsamma med mamma. Han behandlade henne som en piga i hennes eget hus. Och han var så nedlåtande mot henne. Och vi kom nog fram till i vårt samtal att du har kanske lärt dig manlighet av din far. Och han kanske inte hade den bästa formen av manlighet att lära ut. Jag vet inte hur det gick sen. Vi har inte talats vid mer om saken efteråt. Jag tänker på en annan man som också kom och sökte hjälp. Och han sa det att min hustru har hotat att gå ifrån mig. För jag kan inte se en kvinna utan att försöka erövra henne. Så han hade varit i säng med ganska många under årens lopp. Och han sa det, jag förstår inte det här riktigt själv. Därför att jag älskar min hustru. Och hon älskar mig också. Men hon står inte ut med det här och det kan jag förstå, sa han. Och ändå kan jag inte sluta med det. Jag sa till honom, du kan väl säga något om din mamma. Han studsade till i stolen när han satt. Hur kan du veta det, sa han. Nej, det vet jag inte, sa jag. Jag bara undrar vad det är, om du kan berätta lite om din mamma. Och då berättade han om en dominant mor som så att säga helt hade tagit gadden av hans far. Och han hade alltså vuxit upp med en förtryckt fadersfigur att identifiera sig med. Och för honom var det ju viktigt att så att säga komma ovanpå varje kvinna för att liksom bevisa att han var inte lika förtryckt som man som hans far hade varit. Han hade också tagit med sig något osunt från sin uppväxtmiljö. Och det är kan vi nog ta som en allmän utgångspunkt att det som inte är bra i den andres uppväxtmiljö, det blir någonting som vi får jobba med själva. Om vi fortsätter, om vi gifter oss, om vi ska leva tillsammans. Här i Finland har ni ju förmånen att ha en god undervisare som heter Tommy Hellsten. Jag vet inte om ni har ni läst honom, om hans flodhäst. Han har ju kommit ut med en ny bok nu som heter Flodhästen på arbetsplatsen. Och den är en rätt bra sammanfattning faktiskt av hans teser. Där han ju mycket talar om att det finns familjer där livet är så tufft så att man nästan måste utarbeta en sorts strategi för överlevnad. Och den strategin tar man givetvis med sig när man gifter sig. Precis som man tar med den till ett arbete. Att han talar till exempel om de som man kallar för hjälten. Det är ambitiösa föräldrar som inte ser sina barn annat än om de lyckas med något. Och som alltså skapar någon sorts broiler natur hos sina barn. De måste klara en viss standard för att överhuvudtaget finnas till. Han talar om räddaren. Det är den som nästan får ta ett föräldraansvar för en eller båda av sina föräldrar. Han beskriver ju själv väldigt målande hur han tog hand om sin alkoholiserade far och sin deprimerade mor. Och blev en far till dem bägge. Och det är ingen bra utgångspunkt i livet därför att man på något sätt kliver ut ur sig själv. man gör sig själv till någonting som man inte är och inte har egentligen förutsättningar för att vara. Man utbildar så att säga ett falskt jag, ett som har med kraven och stressen i uppväxtmiljön att göra, snarare än med ens egen personlighet och ens egna förutsättningar. Det talar han ju också mycket om, det osynliga barnet. Den människa som vars djupa behov aldrig blev identifierade av någon i hans uppväxtmiljö och som därför blir en främling för sig själv, kanske ofta en väldigt snäll person. Men det är en snällhet som är passiv. Det är inte ett utflöde av en aktiv kärlek, utan det är en förlust av någonting. Något som man egentligen behöver. Vi kanske också ska ägna ett ögonblick åt det jag vill kalla avgudar. Det är inte lätt att leva med en avgudadyrkare. Och de avgudar som vi kan skaffa oss i livet, de är inte särskilt många. Det är makt. Det är sex, det är droger, det är duktighet och berömmelse. Allt det där är ju saker som kan fånga vår personlighet, som kan binda vår kärlek. Vi kan komma att älska flaskan eller sprutan. Vi kan komma att älska makten eller karriären. Vi kan komma att älska berömmelsen eller skönhet eller vad det nu kan vara som vi sträcker oss efter och som blir ett mål i våra liv som blir överordnade allting annat, något som får förkörsrätt. Allt det där kan vi ju på ett sätt sortera in under ett ganska omfattande missbruksbegrepp. Arbetsnarkomanen är ju i och för sig en socialt väldigt hedrad person. Men att leva med arbetsnarkomanen är inte lätt. Helt enkelt därför att han kan aldrig vila utan att känna sig improduktiv och värdelös. Och det blir ett liv i ständig stress. Och ett liv där man som familjemedlem ständigt kommer i andra hand. Där man får stå tillbaka för allt det där som behövde göras och som måste göras. Sexualiteten som avgud finns ju så att säga i hela kulturen runt omkring oss. Och det är kanske en av de starkaste avgudar som kan vinna vårt hjärtas kärlek. Det händer ju ibland att man i ungdomsåren fastnar i porrvideo, porrtidningar och så vidare. Och jag tror inte alls att man ska
se moraliskt på problemet, men jag tror att man kan se praktiskt på problemet. Därför att den form av sexualitet som beskrivs i sådana medier, den har inte med verkligheten att göra. Den gör en inte ägnad att ingå en förtrolig relation med en person av motsatt kön. Utan där underhåller man sitt sinne med en sexualitet som är så våldsam så att det är orgasmernas orgasm, och det skapar väldiga problem när man sen ska anpassa sig till ett sexualliv med en levande människa och inte med en fantom. Därför bör man se upp med den sortens medier, därför att de kan lätt låsa hela ens föreställningsvärld och skapa samlevnadsproblem faktiskt. Duktighet är också en avgud. Det är svårt att vara gift med en människa som aldrig kan erkänna ett fel. Jag skulle erkänna mina fel om jag hade några. För det är ju så här att det som gör ett äktenskap uthärdligt, det är ju att vi har förmågan att förlåta varann. Och den förmågan bygger ju faktiskt på att vi kan erkänna att jag gjorde fel. I ett äktenskap där man aldrig kan be varann om förlåtelse därför att man inte kan erkänna att man tänkte, sa eller gjorde fel eller ville fel. Det blir till sist outhärdligt. Även om man inte har stora konfliktämnen att bolla mellan sig, så är själva prestigeatmosfären som det här för med sig sådan att det kan bli väldigt, väldigt svårt. Det kan ju bli en yrkessjukdom det här också. Ibland talar vi om professoriasis, när folk grips av ett absolut inbyggt tvång att bli professor eller något annat märkvärdigt eller fint, och satsa hela sitt liv, all sin kraft, också sin familj, på att nå det målet. Det brukar sägas att i akademiska kretsar att det är en våg av skilsmässor ungefär 1-2 år efter doktorsavhandlingen. För fram till den så har doktoranden lovat att bara jag blir färdig med min avhandling så ska jag ägna mig åt familjen. Och sen står det klart att det gör han inte. Och då orkar inte hustrun längre. Duktighet kan alltså bli en avgud. Att ära och skönhet kan bli det, det vet vi ju. Anabola steroider och bantning till döds. Det som händer när man på något sätt fäster sig vid något sånt här, makt, rikedom, duktighet, droger, det är ju att någonting får en absolut förkörsrätt i ens liv. Det blir viktigare än allt annat. Och när någonting blir så där ensamt viktigt i ens liv, så där riktigt ödeläggande viktigt, då slås liksom allt annat sönder. Och det är fint att ha intressen, det är bra att man har hobbies, finns mycket som man kan berika sig själv och varandra med. Men ens äktenskap mår inte bra av att en sån här avgud får ta över i ens liv. Därför att då får allt annat stå tillbaka, och får stå tillbaka så till den grad att alla andra känner sig kränkta och svikna. Sexualiteten är ju vårt finaste uttrycksmedel när det gäller att kommunicera ömhet. Och det är ju på ett sätt ett val som man måste göra i livet. Vad vill jag använda sexualiteten till? Därför att den kan ju användas för ens egen tillfredsställelse. Om det blir det enda målet, och kanske det viktigaste av alla mål i livet, då gör man ju sina närmaste olyckliga och sig själv med så småningom. Man kommer in i ett ständigt tillstånd av frustration. Jag ville ha haft mer, jag ville ha ytterligare något, fast jag vet inte vad det kunde vara. Eller också vet man vad det kunde vara och slänger det i ansiktet på den andra. Om sexualiteten får bli vårt djupaste sätt att uttrycka ömhet och inbördes uppskattning, så tror jag att det sexuella förhållandet kan fortsätta att mogna och kan djupna genom åren. Och bli verkligen till en kärlek. Om nu sexualiteten ska vara ett uttryck för ömhet, så måste jag bestämma mig för att sexualiteten tillhör min hustru, min make och ingen annan. För ömhet är ingenting som man sprider för himmelens vindar, utan ömhet är någonting som man reserverar för den utvalda. Och man kan känna en glädje över vissheten om att det här, det ger jag dig och ingen annan. Ingen annan har tillträde. Jag tror att i varje äktenskap så gör man den erfarenheten att förr eller senare träffar man den som man tycker att varför träffar jag inte henne för? Eller den killen skulle man ju ha mött istället för den här tråkmånsen som jag har där hemma. I sådana ögonblick utsätts man ju naturligtvis för en frestelse. Och om man då uppfattar sexualiteten som någonting som ska tillfredsställa mig själv i första hand, då kommer den frestelsen att kunna ta över handen i ens liv. Men om jag har bestämt mig för och kanske också upptäckt vad det innebär att sexualiteten, det är min största, djupaste möjlighet att ge ömhet till min hustru, då tillhör den henne. Den kan jag inte ge bort till någon annan. Det har ju mänsklighetens historia funnits många perioder då man försökt sig på sexualfrigörelse. Vår tid är inte den enda förvisso. Om vi går 100 år tillbaka i tiden till 1900-talets början så var det en väldig våg av sexualfrigörelse. Den kom ungefär samtidigt med psykoanalysen som ju förkunnade rätt mycket detta att sexualiteten är människans viktigaste drivkraft och den är nästintill helig. Och då var det väldigt många som tog till sig det här budskapet och som också började att leva efter det. Och det gick då som det går i vår tid, nämligen att det blir en massa tragedier. Och en massa skilsmässor och en massa elände. Och då är det liksom bra att ha bestämt sig för att jag ser inte sexualiteten som någonting som i första hand ska tillfredsställa mig själv. Utan det är någonting som vi har gemensamt och som stärker vårt inbördes förhållande så att vi gläds åt varann. Det brukar ibland frågas av unga människor, ska vi ligga med varann innan vi gifter oss? Ofta sägs det då att vi vill ju veta om vi passar ihop sexuellt. Till det vill jag väl kanske säga att det är inte alltid som man gör det ifrån början. Att hitta varann, att finna varann, att vara fullständigt öppen och tillitsfull inför varandra. Det kommer först så småningom. Det tar ofta ganska lång tid. Det är ingenting man upptäcker genom att pröva några gånger. Min erfarenhet är också den att folk som inte kan hålla sams över köksbordet, de håller inte sams i sängen heller. Och omvänt, folk som hittar varann över köksbordet, de kan också hitta varann i sängen. Går det inte med en gång så går det så småningom. har faktiskt bara under de dryga 20 år som jag sysslat med själavård, så har jag bara träffat ett enda gift par som förklarade att de levde som hund och katt överallt utom i sängen. Och de kunde liksom inte förklara för mig riktigt hur deras äktenskap fungerade. Jag var väldigt nyfiken och försökte fråga, men jag fick inget som jag tyckte upplysande svar. Äktenskapet är en livslång upptäcktsfärd. På ett sätt är ju ett förhållande slut när man börjar se på varann och tänker att nu kan jag dig. Men man kan ha kvar den här attityden att ja, jag vet väldigt mycket om dig. Men jag tror fortfarande att det finns något att upptäcka. Jag tror fortfarande inte att jag känner dig till fullo. Det är en fin attityd. Då lockar man fram nya fräscha drag hos den älskade. Och kan hålla på och så faktiskt livet ut. Den första tiden i ett äktenskap är ofta svår. Därför att vi kommer då från skilda håll och det är då som anpassningsprocessen ska börja. Samtidigt så ska man kanske skaffa sig en position på arbetsmarknaden och till yttermera visso kanske man får barn. Och så köper man ett hus och så har man banklån att betala på. Så man har plötsligt skaffat sig väldigt många åtaganden. Det kan vara vist och förståndigt att inte marschera allt för snabbt i början. Och man kan unna sig ett år eller två innan man sätter barn till världen, så är det ofta en tillgång när barnen kommer. Det gamla ordspråket liten snuva skälper ofta stort lass, vet varje småbarnsförälder vad det betyder. När den älskade lilla gullplutten får snuva och skriker nätterna igenom för att han inte kan andas och man går nästan på tre kvart efteråt av sömnbrist. Då är man ju inte världens charmigaste och tjusigaste människa, menar jag. Utan då kan det ju vara bra att man har haft en tid tillsammans. Då man så att säga fått njuta av varandra. För det får man då göra. Det är fint att ha en vän att njuta av resten av livet och få vara en njutning för. Ibland kan vi behöva nästan någon sorts frigörelse från våra föräldrars misslyckade äktenskap. Att få modet att gifta sig när man har sett hur det kan gå. Men i så fall kan man ju åtminstone gå in i ett förhållande och tänka, jag vet hur man inte ska göra. Det gäller ju att förvandla också den smärtsamma erfarenheten till något positivt, till en tillgång, något man kan använda sig av. Vem blir man förälskad i? Det är också en intressant fråga. Ingen tänder ju på alla sorter. Och det är väl så här att man ofta tänder på något positivt. En glad och käck och humoristisk och ömsint och trevlig och vänlig och uppmärksam och lyssnande och så vidare. Det finns ju många sådana här positiva egenskaper som man kan göra, som kan göra att man tycker att tänk om det kunde bli vi. Men till sin förvåning finner man när man ser vilka människor som folk kärar ner sig i, så upptäcker man ju att det inte alltid man riktigt förstår vad i all världen ser han hos henne. Och då kan det vara så här att man ibland kan tända på något negativt och inte på något positivt. Jag tycker det tydligaste exemplet är såna här skyltdockor som man ser i klädaffärernas skyltfönster. Står så här och ser allmänt frånstötande ut. Man undrar, vem skulle vilja ha en sån i huset? Och ändå är det ju så att reklammakarna, de vet ju vad de gör. Alltså att en människa som ser ut som att dig, lille vän, skulle jag aldrig i livet tänka mig att ens gå på bio med. Det kan faktiskt väcka, alltså själva den förkastelsen kan väcka en sorts lust att henne måste jag ha. Man kan tända på det negativa. Jag vågar påstå att inte minst det vi kallar för kärlek vid första ögonkastet har ofta med något negativt att göra. De här riktigt flammande förälskelserna som man insjuknar i likt influensa. Där är det ofta så att man kanske känner sig på något sätt bortstött och just för den skull vill vinna just honom eller just henne. Det tydligaste exemplet som man brukar anföra i den här branschen, det är ju alkoholistens dotter som påfallande ofta gifter sig med en alkoholist. Och det har att göra med att när hon var liten så älskade ju pappa flaskan mer än henne. Och hon blir vuxen med ett otillfredsställt behov av kärlek. Och så möter hon en man som är på god väg att bli alkoholist. Och hon tänker inte så här, men hon handlar som om hon tänkte. Att om jag älskar honom och han älskar mig så slutar han att dricka och då får jag den kärlek jag inte fick av min far. Och då har man alltså tagit någonting som var en smärtsam upplevelse tidigare i livet och bygger så att säga en relation på det. Ibland tänder man på något negativt. Det kan vara bra att ha det i åtanke om det så att man gång på gång går in i förhållanden som inte går att genomföra. Jag tänker på en person som kom och klagade över att han: jag blir bara förälskad i komplicerade tjejer. De ska vara ordentligt neurotiska för att annars så tänder inte jag. Och jo, det låter ju roligt när jag säger det, men det var ju så lagom roligt för honom. Han hade ju gjort en serie ganska smärtsamma erfarenheter. Och till sist bestämt sig för att leva ensam. Det visade sig när vi pratade om saken att jo visst, han hade en extremt manipulativ mamma. En sån här som till förfining behärskade konsten att ge andra människor dåligt samvete för att få dem att göra som hon ville. Och det här var ett drag hos sin mor som han avskydde. Men det band honom ändå när det gällde att utvälja någon att bli förälskad i. Vi bad faktiskt till Gud att han skulle få möjligheten att förälska sig i lite mindre komplicerade damer, och jag tror att han också fick hjälp med det så småningom. Ibland är det så här att det enda man oroas av inför beslutet ska vi gifta oss, det är en vag ångest, en oroskänsla. Och då är det ofta någonting som man både ser och inte ser. Någonting som man nästan helst ville slippa att se. Men någonting som sedan när man väl har gift sig kommer att skapa stora problem. Jag har pratat med ganska många människor som gift sig trots att de kände den här obestämbara ångesten, den obestämbara rädslan. De brukar ofta kunna berätta om att jo visst, när vi väl var gifta så visade det sig vad den där stod för, den där rädslan. Till allt detta ska sägas att vi hade känt varann ett år, Marianne och jag, när vi gifte oss. Det går bra ibland. Det om det. Nu tror jag vi rundar av för ikväll. Tack ska ni ha för intresset.